Vi är på väg in i en situation som är väldigt, väldigt, väldigt extrem och väldigt, väldigt spännande. Man brukar ju säga att om man kan räkna ut den här teknikaccelerationen som sker från 2000 till 2100, 100 år. Det motsvarar i teknikår med år 2000 års mått mätt så är det 20 000 år framåt i tiden.
Rösten du hörde tillhör Tobias från Haslingen. Jag heter Jerker Pettersson och jag har känt Tobias i över 30 år och lärt mig att han kan se in i framtiden som få kan. 2019 samtalade jag med Tobias här på Tyresöradion i ett program som handlar om att han just då var i färd med att skriva ut ett hus med en 3D-skrivare. Samtidigt som han gjorde förutsägelser för både internet och AI. I det här programmet ska jag ringa upp Tobias för en längre pratstund om framtiden och samtidigt höra hur väl hans tidigare förutsägelser slagit in. Över till studion. Då säger jag välkommen till Tobias från Haslingen.
Tack så mycket.
Vad kul att jag fick ringa upp dig så här mitt i december och i all brådska. Du är ju en, presenterar dig själv som innovatör inom byggindustrin på LinkedIn har jag sett. Men du har många fler titlar, eller hur?
Ja, eller just nu kanske det är min huvudtitel att jag är, försöker förändra byggindustrin. Men jag gillar ju AI och jag har haft ett liv inom mjukvaruutveckling och IT-branschen under lång tid. Och ibland så står jag och svetsar för det kräver våran robot att man gör. Så att, ja, jag gör det mesta. Jag har byggt elektroniksystem till vår robot och ja, jag gör massor med saker.
Du är en multikonstnär skulle jag kunna säga då. När jag letar andra titlar så kommer ord som internetpionjär, visionär, entreprenör. Du har studerat i USA vet jag. Vad är det som driver dig? Du är alltid tidig och alltid först och ser framtiden.
Ja, det är väl en nyfikenhet på framtiden om vad som ska hända och ske och att jag ser saker och ting. Mina kamrater brukar säga, de har slutat att säga att de inte riktigt håller med till att ja, du har rätt, men inte just nu, om ett tag.
De tycker du är lite tidig alltså?
De tycker att jag är väldigt tidig. Framförallt har vi diskuterat självkörande bilar väldigt mycket den sista perioden. Och jag har propagerat för självkörande bilar. Jag tror jag skrev mitt första brev till en av våra kursare 2014 där jag sa att jag tyckte att han borde, som då han var professor på KTH i transportsystem, tror jag titeln var. Och att han skulle, om man höll på att driva någon forskning kring självkörande bilar. Och då höll han inte på med det, men han skulle fundera på saken. Det var väl kommentaren just då. Så jag tänkte att då att det var dags att det skulle hända någonting med självkörande bilar redan då. Vi skulle vara tidigt ute i Sverige eftersom vi har då två lastbilstillverkare och en bil tillverkare och att de då skulle få chansen att testa den här tekniken på rätt sätt. För det är ju testerna som gör att det går framåt. Teknikutveckling handlar ju om att prova, göra fel, lära sig och så göra om. Någon annan kompis brukar säga Henry Ford, T-Ford hette väl T-Ford för att det var A, B och C och D och E och ända till misslyckades, men T funkade. Jag vet inte om det är sant, men han brukar säga något sånt. Och han som uppfann glödlampan,
Edison.
Edison, ja. Han hade gjort hur många gånger försök som helst innan det blev rätt. Så
det gäller att inte ge sig med andra ord.
Ja, men det där med teknikutveckling är ju Alltså man kan se på det på flera sätt. Antingen så misslyckas man eller så får man just den här prototypen fungerade inte, men jag lärde mig någonting att det här materialet inte funkar eller, och så driver man det vidare. Så det tycker jag är spännande, att liksom, inkrementell utveckling är jätteviktig.
När vi pratades vid senast, så här i radio i alla fall, jag har ju känt dig i över 30 år, men i radiosammanhang så var det alltså för snart 7 år sedan. Det var alltså i januari 2019. Det var en tid innan pandemin. Vi hade inte varit med om det som vi sen skulle få vara med om i, från 2020, 2021, 2022, när mycket var nedstängt och så vidare. Vi pratade om två saker. Vi pratade om internet och AI. Men vi pratade också om att skriva ut hus, för du höll på med ett projekt att med en 3D-skrivare alltså skriva ut ett hus. Och det där var ju mycket spännande, och det gällde att hitta rätt betong så att säga för att göra det här. Hur har det där utvecklats nu då, sen dess?
Jo, men alltså vi har ju skrivit ut ett attefallshus. Så, och vi är väl...
Ett helt attefallshus?
Ja, och det finns nere i Tumba, och det har nog varit ganska mycket press kring det där attefallshuset. Så det lyckades vi med. Sen trodde vi ju att vi skulle få riskkapital och allt. Det skulle gå jättefort och vi skulle få utveckla det här i Sverige, precis som i andra, som har skett i andra länder. Men det har inte blivit riktigt så. Vi behöver ett antal miljoner till för att utveckla vidare för att kunna skriva ut ett hus. Och vi hade faktiskt ett projekt på gång då vi skulle vara med i Husdrömmar som blev avblåst för att jag fick inte in tillräckligt mycket kapital för att kunna bygga ut skrivaren så stort som huset var. Men vi har byggt inkrementell utveckling. Jag tror att jag träffade någon spekulant på ett attefallshus igår, och då räknade jag ut att vi har gjort 9 stycken olika munstycksutvecklingar över åren där man bygger ett helt system för att styra betongen och att den kommer ut på rätt ställe och så. Så att inkrementell utveckling är jätteviktig, och det leder ju också till framgång, för man lär sig och så gör man nytt, och så lär man sig så gör man nytt. Så det blev ett hus.
Återigen, det gäller att vara envis och ligga på alltså. Men du, jag funderar på, var det möjligen så att den här pandemin och dess efterkonsekvenser, efterföljande händelser, att det så att säga satte lite käppar i hjulet för dig då?
Nej, jag tror att det var så. Det var sån HC i byggbranschen just under den där perioden. Så det var ingen som var riktigt... folk var intresserade. Alltså jag har ju pratat med de stora byggbolagen då. Vi har ju varit intresserade, och det är ett stort byggbolag som är intresserat fortfarande, men de vill inte ta hela risken, vilket jag kan förstå. Alltså de är ju också vinstdrivande och kan inte tänka sig att ta hela risken. Precis som Heidelberg, som vi har jobbat tillsammans med, de har ju tagit en stor del av liksom all materialkostnad som vi har haft. Vi har fått cement och vi har fått 3D-printbetong från Tyskland och alla möjliga ställen som vi har behövt för att kunna göra det vi har gjort. Men de kan inte ta hela kostnaden för att göra det, utan en del av kostnaden. Så man måste vara några stycken, och man behöver också någon riskkapital som är villig att investera lite, som också tar en risk då.
Prototypen finns och attefallshuset går att se på idag.
Ja, och det finns nere i Tumba.
Jag ställde frågan till dig då för snart 7 år sedan, så ställde jag frågan så här: hur ser internet ut om 5 år? Ja, minns du vad du sa?
Nej, jag minns inte riktigt vad jag sa.
Okej, ska vi lyssna vad du sa?
Ja.
Det är en intressant fråga. Hur ser internet ut om 5 år? Om jag får som jag skulle vilja ha det, så skulle jag vilja ha en digital assistent som hjälper mig med all administration som jag behöver ha för mitt liv. där den i princip hjälper till och förutser vad jag behöver och vad jag vill ha. Och att jag har gått ifrån en tangentbordshantering över till en mer röststyrd del där jag pratar mycket mer eller kanske till och med tänker vad jag vill ha och får svar direkt.
Ja, det där sa du alltså för 7 år sedan, Tobias.
Ja, det var ju rätt spännande.
Om vi börjar med, du sa att du ville ha en digital assistent. Kan vi säga att du har fått en sån idag? Det här var ju en fråga om hur det skulle vara om 5 år, det vill säga 2023. Nu har det ju gått 7 år, men det stämmer rätt bra, va?
Ja, jag tycker att 2022 så började de väl komma i publikt bruk med ChatGTP som drivmedel. Och idag använder jag ChatGTP med att den gör massa saker i bakgrunden åt mig som den påminner mig om och så. Så man kan ställa in så att man får den att den gör, påminner om olika aktiviteter och funderar. Ja, som en digital assistent. Nu gör den inte helt automatiska grejer som jag kanske egentligen skulle vilja. Men så små, alltså jag tror inte det är långt borta.
Nej, men den önskan du hade då för 7 år sedan, du sa att du ville ha en digital assistent, den har ju ändå infriats, kan vi säga.
Ja, ja. Det håller jag med om.
Dessutom var det så att du ville kunna prata med den och du ville ha svar direkt. Gör du så att du pratar idag?
Ja, alltså jag gör det jättemycket. Just nu har tyvärr då ChatGPT:s variant blivit lite dålig den sista veckan, tycker jag. Men innan så har jag suttit i bilen och bett den och vi har resonerat om programmering och den har skrivit kod åt mig. Och så när jag har kommit fram så har jag klippt in den koden i det programmet som jag håller på att utveckla. Och så har det halvfungerat, så har man rättat lite till och så har det fungerat. Så att, ja, jag har använt den här röstfunktionen jättemycket.
Men det här är spännande. Du sitter alltså i din bil och sen så resonerar du med ChatGPT. En AI-hjärna som jag kallar den då, och ni pratar kod och sen hör du den, när du kommer fram så kan du provköra den.
Ja.
Det är ju rätt spännande, hör du, om du tänker på vad du sa för 7 år sedan.
Ja, nej, men det är jättespännande. Alltså det är någonstans så det är äntligen, säger jag. Ja. Jag har ju velat ha det här sedan någon gång på 90-talet.
Ja, jag vet att du var tidig och du pratade om det länge alltså. Så att, det bevisar väl bara då att skam den som ger sig ungefär, va?
Ja.
Frågan var ju så här, hur ser internet ut om 5 år? Men jag ställde en fråga till dig då för 7 år sedan. Och det var ju, hur är AI om 5 år? Ska vi höra vad du sa på det då?
Ja.
Vad kan AI ge oss om 5 år? Bara gissningsvis.
Gissningsvis så, det är lite svårare. Jag tror att vi kommer se mer och mer system. Alltså vi går ju från en situation där AI-systemen har specifika inriktningar där de är tränade på att klara vissa små saker till att bli lite mer generella. Och om man tittar så långt bort som till 2030 så tror man att då ska det finnas mänsklig nivå på AI.
Och vad menar du då med mänsklig nivå?
Ja, att människans funktioner finns som tänkande finns representerat i en mjukvara.
Ja, för 7 år sedan så sa du alltså 2030 ska människan finnas representerad i mjukvara. Nu är vi ju inte 2030, vi är på 2025. Hur långt har vi kommit, tycker du?
Ja, men vi är på en god väg. Jag tycker ju att de AI-funktioner som finns idag är bra. De fungerar som ett uppslagsverk och man kan få den och be den att skriva saker och göra saker, så den kan underlätta väldigt mycket, men den är fortfarande inte, den har ingen egen drivkraft, den har ingen fullständig rums- och tidsförståelse på det sättet som en människa har. Det saknas viss, alltså man måste vara väldigt påhittig för att göra de här agenterna och sådär, man måste koppla ihop olika system. Men jag menar, om jag ber min kompis att göra någonting så gör han det i den fysiska världen, om jag ber honom att skotta eller gräva eller betala mina räkningar eller så gör han ju det. Men om jag ber en AI då att göra de där grejerna så gör han inte det riktigt fullt ut. Så det finns en bit kvar, men det är på gång och vi ser spår av det i de här agenterna. Den senaste utvecklingen är ju agenter, att man har olika AI-system som gör lite olika saker. Men den här själva omträningen som en människa kan göra, det kallas på AI-språk för reinforcement learning, den finns ju inte riktigt med i de här AI-systemen. Och sen så hallucinerar ju dagens AI-system fortfarande ganska kraftigt. Och det är det som är, upplever jag, är ett stort problem med ChatGPT de senaste veckorna. När man pratar med den röstmässigt så förstår den inte riktigt vad man menar, utan den har liksom, den hittar på saker och ting istället för att liksom förstå rent ut vad man pratar om. Så att det saknas ju en del i inlärningsförmågan det som vi kallar för mänskligt, att man behöver inte prata så mycket med en människa, utan den förstår ändå.
Man brukar ibland säga att AI den gör en imitation av den mänskliga hjärnan. Ställer du upp på det?
Ja, men det är så man tränar de här systemen. Man försöker bygga en hjärna. Man har börjat med en artificiell neuron, alltså en matematisk modell av hur man tror att en hjärncell fungerar. Och det är ju jättegammal forskning, det är på 40-talet. McCulloch och Pitts utvecklade den där. Och det är grunden för hur de här delar av de här AI-systemen fungerar. Speciellt de här LLM-baserade, de har ju neuronnät i bakkant som man har satt ihop. Och det är ganska många neuroner som man har satt ihop för att få det att fungera.
Så det är alltså då neuronerna i vår mänskliga hjärna som man sätter ihop i neurala nätverk, har jag lärt mig, eller hur, va?
Ja.
Ja, och som då kan vi kalla att de emuleras eller imiteras i en GPU, inte en CPU. Det är också på rätt spår, va?
Ja.
Och GPU, det är det som det här företaget Nvidia sysslar med, har jag förstått.
Ja, precis.
Du sa ju det att framåt 2030 så skulle då det kunna vara utvecklat med den mänskliga egenskaper. Håller den tidplanen, tror du?
Ja, alltså det är ju beräkningskapaciteten som är det begränsade än så länge. Jag tror jag läste någonstans att de system som finns idag, de är ungefär 600 gånger mindre än en mänsklig hjärna i antalet neuroner.
600 gånger, alltså en 600-del då?
Ja.
Så det behövs 600 gånger till för att få samma kapacitet?
Ja, och nu vet jag inte om det är kanske något år gamla siffror, för de är ju lite hemliga med precis hur de gör allting, utan det är, så det kan vara så att det är något år gammalt, men det med beräkningskapaciteten så fördubblas ju den var 18:e månad enligt Moores lag fortfarande, och det betyder ju att man ganska snart kommer kapp till en mänsklig hjärnastorlek. Och det som är det allmänna gissandet är väl att man landar där någonstans 2029-2030. Ray Kurzweil, som är en av de stora inom AI-tänkarna från 90-talet, han menar ju på att 2029 är det, då passerar man liksom beräkningsmässigt sett då.
Ja, och då skulle vi alltså ha förutsättningarna för att då mer eller mindre fullt ut kunna imitera den mänskliga hjärnan, alltså.
Ja, sen så menar ju Elon Musk då att det kommer gå fortare. Och det kanske han har rätt i med hans nya XAI, där han håller på att bygga ett nytt datacenter som ska dra 1 gigawatt, som är en enorm mängd energi. Det är ju ungefär som ett av de större svenska kärnkraftverken. Man kan ju tänka sig att han då lyckas koppla ihop flera GPUer så att det går fortare att göra det här i någon form av parallellism som man försöker göra då. Och då kan det ju gå fortare. Det är ju ingen som riktigt vet när det verkligen blir. Men spåren av att det här kommer ske, de ser vi ju redan nu. Att det är väldigt troligt att det kommer ske här ganska inom en snar framtid, ett par år.
Och då kommer vi till någonting spännande, precis där du var inne på, att det går åt en hemskans massa elenergi för att få de här då artificiella hjärnorna att bli agera som en mänsklig hjärna. Alltså, vad sa du? Att han ville ha 1 gigawatt?
Ja.
Ja. Hur 17 ska det kunna gå till då att få fram så mycket elenergi för att få det här gjort? Vi måste hitta någon metod, tänker jag.
Ja, men, nej, men alltså, det är jätteallvarligt att de stora techföretagen borta i USA behöver ju enorma mängder energi. Han driver ju sitt XAI, han byggde ju någon sån här Colossus eller vad det heter, datacentral. Det driver han ju på gas. Och han köpte några gasturbiner som genererar de där energin som man behöver. Men när vi kommer upp på den här storleken som är storleksordningen ett kärnkraftverk i, alltså, och om man tänker sig den utvecklingen att även här då fördubblas sig per år, så om 2 år behöver han två kärnkraftverk, och om 3 år behöver han 4 kärnkraftverk. Så det är ju en väldigt, väldigt energislukande process.
Men då tänker man ju också att det vore då inte möjligt eller rent av tänkbart att det kommer mer energieffektiva GPUer som alltså på något annat sätt, jag tänker kvantdatorer eller liknande, som på skulle kunna åstadkomma den här nyttan med mindre energi, med mindre effekt.
Ja, absolut. Ja, men alltså, vad drar en mänsklig hjärna? Är det 20 watt eller?
Ja, vi är ganska energieffektiva alltså.
Ja, extremt energieffektiva, och det är ett problem. Och jag såg något sån här inslag av någon som höll på och byggde, man höll på med biologiska neuroner och försökte koppla dem till chip för att kunna då använda det på ett bra sätt.
Ja, och de skulle då inte behöva så mycket energi, antar jag, en biologisk neuron.
Ja, det är ju en tanke då.
Ja.
På samma sätt är ju kvantdatorerna att de blir så enormt mycket snabbare. Och nu är väl AI med kvantdator en av de grejerna som går att lösa, tror man. Men det är inte alla processer, alla algoritmer som går att köra en kvantdator och få den effekten som man behöver. Mm. Så att det finns ju en del funderingar kring hur man ska få till den där energin.
Vad är prognosen på kvantdatorer då? När de så att säga kan vara i operativ nytta?
Ja, men de är fortfarande ganska stora. De är ju som, jag tror att det är nog kanske, det kanske är nog 5-10 år bort i alla fall innan man når. Om inte, det finns något litet spår där man lyckas få ner det till halvledarnivå med någon annan typ av kvanteffekt. Där man inte har den kvanteffekten som man traditionellt menar, om jag förstått det rätt. Men här är jag lite osäker. Jag såg det förra veckan i något program att det fanns någon som hade gjort någonting som kunde göra kvanthantering på silikonnivå, alltså på kiselchips. Men det lät lite för bra för att vara sant. Så det kan vara så att jag missförstod det hela. Men jag tror att alltså, kvantdatorerna kommer ju komma i någon mening. Sen är det frågan om de kommer ge den effekten som vi kanske gärna vill.
Om vi nu ändå tänker oss att det kommer att finnas åtminstone prototyper då runt 2030 där vi har en motsvarande mänskliga hjärnan artificiellt framställd, så har vi den, och det är ju den rent, ska vi säga, logiska delen av vår kropp och vår imitationen av människan. Sen har vi den fysiska som ju är robotar. Och om man då gifter ihop nu då en artificiell hjärna som liknar den mänskliga hjärnan med en robot, vad får vi då?
Ja, men då får vi ju en humanoid skulle jag säga, eller en mänsklig robot som kan gå. Och ja, där sker ju stora framsteg. Sen vet jag inte riktigt hur mycket de är kopplade till den storleken av datacenter som man egentligen behöver för att få det att fungera på ett bra sätt. Det får nog framtiden utvisa lite grann. Men det finns ju chip. Nvidia har väl något sånt där chip som man kan använda för att sätta i robotar som är liksom mer beräkningsintensitet som kan då göra robotberäkningar och så. Och det är ju en väldigt intressant del.
Mm. Så man skulle kunna tänka sig att det sker ungefär samma utveckling med de här GPU:erna, de här datacentren då, som har skett tidigare i, får vi kalla det, datorhistorien, att det börjar med centralt och sen så distribueras det ut vart efter och till slut så finns det på ett mindre chip i robotar eller mindre enheter. Är det så man kan se det?
Ja, det är väl det man tänker sig att nyttan ligger i att vi har robotar som drar 20 watt ungefär och som då kan fungera precis som en människa fast den är liksom kan göra det och vara lika skarp hela tiden, inte bli trött som en människa.
Då är det inte bara artificiell intelligens utan det är ju liksom artificiell människa någonstans, ja. Då i förlängningen alltså.
Ja.
Det är rätt omskakande du.
Ja, men det är väl det vår teknikutveckling alltid har strävat efter, att förbättra levnadsvillkoren för människan och kunna liksom göra andra saker. Och teknik, nu går ju teknikutvecklingen inte längre i en linjär fas utan i en mer exponentiell fas och den går fortare och fortare och fortare. Det är ju rätt intressant om man tänker tillbaka. Det är bara 3 år sedan som ChatGPT kom. Det har ju skett många, många, många uppgraderingar och man märker förändringar i hur den beter sig och hur man jobbar med den. Och också hur vi människor använder det.
Jag tycker jag märker bland på mig själv och på mina medmänniskor att fler och fler då använder sig av AI-hjärnor. Någon av dem, ChatGPT är ju en, men det finns ju en rad andra. Och att det här ökar då nästan exponentiellt som du säger. Det blir nästan vardag, eller hur?
Jag använder det hela tiden till allt egentligen. Sen kan man ju då fundera på hur mycket slutar jag tänka. För det är en viktig funktion att man själv, förr i tiden var man ju tvungen att göra väldigt mycket själv, men nu handlar det mer om att rätta någon annan som tänker.
Det är en fråga jag har skrivit här, eller som många ställer sig, blir vi dummare med AI kan man ju höra. Vad säger du om det då?
Ja, men jag tror att vi blir det. Jag tror att vi som människor också behöver utveckla vår hjärna hela tiden. Och om någon annan tar över och gör det så glömmer vi bort hur man gjorde det. Mm. Alltså, jag har glömt bort hur man sätter på en vanlig LP-skiva. Ja, men, det var ju ganska krångligt. Alltså, idag trycker jag på play på Spotify så funkar det. Och förr i tiden så var man tvungen att först veta vilken skiva man ville lyssna på, vilken artist som var bra och vad man kände för, så bara plocka fram den och så lägga på den på skivspelaren och få den börja låta.
Men blir det inte så att om vi då tar det som exempel, då kan jag ju då resonera med min AI och säger, du, jag har glömt bort hur man sätter på en vanlig LP-skiva, hur gör man? Och så får man då ett svar. Och det som då sker i min hjärna är att jag läser det svaret och då det minne jag hade glömt hur det var, det refreshas ju och då får jag ju ett minne.
Ja, absolut.
Och minne, då får jag ju så att säga en kunskap och då har jag ju inte blivit dummare, tänker jag.
Ja, men frågan är, jag såg någon diskussion igår om att man kunde visa på att hjärnan används lite mindre. Och nu vet jag inte riktigt hur relevant den där forskningen är än så länge. Om det var ett första steg man hade gjort någonting eller om det verkligen var riktigt faktabaserat. Om man bara tänker och inte gör, alltså kroppen minns ju med muskelminne och med hela hjärnan så att säga. Och om man bara tänker, då rör man ju inte på händerna och på fötterna, går och hämtar den där skivan och lägger den på plats och tränar sig på att hålla den där skivan ordentligt så man får ner den på skivspelaren utan att man repar den och sådär. Så det är massor med moment som är involverade som vi inte gör längre. Och då är frågan, blir vi dummare utav det eller inte? Så jag vågar inte svara på det. Jag skulle inte bli förvånad om det inte gör att det påverkar oss på ett visst sätt. Sen kanske vi då blir, alltså vi blir kanske dummare då praktiskt, men teoretiskt kanske vi får lite mer kunskap. Jag vet till exempel när jag själv höll på och mäckade med en sån här motorstyrning, en inverter, så skulle man ha någon form av krets framför som skulle styra den här och slå på och av den och sådär. Och så kunde jag inte få den där att funka, så då frågade jag AI om hjälp, och den löste ju det på några sekunder, och jag hade hållit på i några timmar med det där. Det effektiviserar ju vår vardag, men hade jag inte provat själv först så hade jag ju missat massor av lärdom själv innan, så att säga.
Så det egentligen är en kombination. Om vi får försöka själva och så får vi resonera med AI för att lösa någonting, då kanske vi vinner mer då?
Ja, det är väl det man tror just nu, att vi är inne i den augmented AI tidsåldern. Att vi resonerar och jobbar tillsammans med de här AI-systemen då.
Ja, för det tycker jag att jag har upptäckt. För att se en AI-hjärna så som någon man rådfrågar hela tiden, då blir det lite, det blir lite det här som man frågar får man svar. Om man däremot presenterar en situation, ett läge så att säga, att jag har en bil av den och den årsmodellen, den har gjort det och det och bla 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 bla, berättar en massa och sen säger så här, var snäll och analysera och beskriv vad jag ska göra, då får jag bättre svar.
Ja, men det beror ju på att den får mer information innan den börjar. Alltså, vi glömmer gärna bort att när vi pratar med våra kompisar och ber om hjälp och så, då vet de väldigt mycket om oss redan innan, eller de ser hur situationen ser ut runt omkring oss, de ser bilen, de ser massor med information som de tar in bara på några millisekunder i början av en konversation eller en diskussion, som de här som inte vi kan förmedla med våra tangentbordstryckningar, utan som vi bara förutsätter att den ska kunna förstå. Och där blir ett väldigt stort problem. Och därför måste man när man pratar med det här systemet, så måste man ge ganska mycket bakgrundsinformation. Så då kan de hjälpa oss mycket bättre. Den måste ju förstå liksom i vilken kontext jag befinner mig i. Och vissa av de här systemen har ju ett litet minne där den kommer ihåg lite grann om dig. Men det kan ju bli så att det där minnet då spelar en spratt hela tiden. För mitt minne, han känner igen att jag håller på med 3D-printing. Så fort jag pratar om att bygga någonting, så börjar han prata om 3D-printing. Men nej, det kanske inte var det jag ville. Visst minne har de, men de minns ju ingenting och ser ingenting av det som vi har runt omkring. Jag tror Jan LeCun, som är en sån här, det vill Metas AI-kille, han menar att en femåring har lärt sig lika mycket, fått i sig lika mycket information som de största LLM-erna har, för att han då är vaken en viss bit, och det här med att det som strömmar in genom ögonen är en ganska stor del, och de andra sensorerna som vi har på kroppen som hela tiden då matar information in i våra hjärnor.
Så kan man då kunna säga eller översätta det med att AI-hjärnorna idag befinner sig på en femåringsstadie då, i någon mening? Skulle man kunna säga så?
Ja, skulle man kunna säga.
Och det innebär ju då att om 5 år så är det på en 10-årings stadie då, eller det kommer gå snabbare?
Det kommer gå snabbare. Alltså det går ju exponentiellt då. Så att det går ju mycket snabbare. Men den gör ju också som en den beter sig som en 5-åring också. Mm. De här hallucineringarna beter ju sig så precis som en 5-åring. En 5-åring kan ju säga att den såg en varg där ute med bestämdhet. För den förstod inte vad det var den såg, utan då hittar han på att han såg någonting. Det är precis så som hallucinationerna fungerar. Eller lite liknande i alla fall.
Ja, men då kan man ju säga då att imitationen i AI-hjärnorna av mänskliga hjärnan är egentligen ganska lika då, ganska bra.
Ja, det är det som man eftersöker.
I dagens tidning Svenska Dagbladet läste jag en blänkare om att svenskars tilltro till ny teknik sjunker enligt en ny rapport som företaget TechPosition har gjort. Från 76% år 2020 till 56% i år 2025 vad det gäller tilltro till ny teknik. Är det någonting du känner igen?
Nej, det låter väldigt konstigt. Samtidigt så sker ju en enorm teknologisk utveckling. Alltså det finns ju maskiner för nästan allting nu mer. De mest spännande sakerna är ju till exempel hur hela den här additiva tillverkningen går till och hur snabbt det förändras inom 3D-printing utav metall och 3D-printing utav plast. Och hur nu finns maskiner som lasersvetsare som man kan svetsa med. Och man kan ta bort färg och annat rost som finns på de metalldelar man ska svetsa med genom en bara vrida om den, eller man kan skära i metallen om man vill det. Det går ju väldigt snabbt att få massor med ny teknik, och då kan jag tänka mig att tilltron till tekniken minskar, för man förstår inte tekniken i alla nya maskiner, utan man blir liksom...
Du menar det är snarast ett uttryck på ett slags gap då mellan förståelsen och vad det i verkligheten är alltså. Och det gör att man då blir lite skeptisk.
Eftersom det sker så mycket nytt på alla fronter, så fort banken ändrar webbgränssnittet och man inte hittar det som man brukar göra, för ofta säger man ju, oftast när man håller på med teknik i vardagen så ska man ju lösa ett annat problem, och så har banken bytt liksom.
Jo, jag känner vi igen.
Och då blir man rätt frustrerad för man tycker att det blivit sämre, fast det egentligen kanske har blivit bättre, men just där och då så tycker man att det blivit sämre. Så det är ganska lätt att man får en misstro till tekniken bara på grund av det. Och sen så kommer ju alla de här andra fallen som är liksom att folk kan stjäla ens pengar om de kan lyckas logga in på ens konto. Alltså det finns massor med sådana hinder som gör att det blir liksom som ska vara misstro för teknik.
Hur ser du på så att säga det officiella Sverige, om jag tänker såväl näringsliv som politik som samhälle, på hur vi förhåller oss? Vad är vår relation till AI? Vad borde vi göra?
Ja, men vi måste ju börja ha en dialog om vad som sker med alla de arbetstillfällen som vi nu börjar skönja kommer förändras. Jurister till exempel, kommer alla de jurister som finns behövas på det sättet som det är, eller kommer den här AI ta över och göra delar av arbetet? Jag brukar referera tillbaks till en situation på 90-talet när Post- och Bankgiret införde deras intelligenta handskriftsigenkänning, som var ett AI-system som var tillverkat av den här Ray Kurzweil dessutom. Då rationaliserade Post- och Bankgiret bort 5000 personer och det blev 500 kvar och man satte en tröskel på, man gjorde på ett intelligent sätt för att då veta att man kände igen siffrorna på rätt sätt och då kunde man då ta bort 5000 anställda över en period på 2-3 år. Så den största liksom effekten av AI-system i svensk näringsliv skedde ju redan på 90-talet. Sen är det väldigt få som känner till det där. Men det kommer ju ske påverkan kring liksom arbetsförhållandena. Och vi måste börja prata om det.
Ja, och du påtalar ju här om, vad sa du, var det juristerna som då är en grupp som då kan bli väldigt direkt påverkade, som jag förstår det.
Men även mjukvaruutvecklare till exempel. Alltså, Meta och jag såg någon intervju med, vad heter han nu då?
På Meta?
Facebook-grundaren, Zuckerberg.
Zuckerberg.
Ja, han sa att ja, men till mitten av 2025 så kommer vi ha ett AI som skriver mjukvara direkt. Så det var väl, det kanske var då, ja, men det kan nog vara ett år sedan det kom. Eller ja, december förra året tror jag det var. Och då berättade han om liksom hur han såg på att Meta höll på med liksom stöd och hjälp till programmerarna som då kunde arbeta snabbare. Man hade mindre liksom intresse för de här juniora programmerarna, utan man hade liksom de seniora kunde ta flera roller samtidigt för att de klarade av att göra mycket snabbare då.
Jag tänker på, om man nu funderar på vilka grupper som kan bli direkt påverkade av AI såsom jurist eller programmerare, så här, kan man vända på frågan och säga så här, vilka blir inte påverkade?
Ja, inom vilken tidsperiod blir min fråga tillbaka då? Hur nära liksom?
ja, men då gör vi så här. Vi tar femårsperioden nu då, 2025 till 2030.
Ja, men då tror jag tror att det är svårt att hantverkare som jobbar inom renoveringsdelen av byggbranschen kommer bli påverkade. Det tror jag inte. Jag tror inte det kommer gå så fort att vi kommer ha humanoider som kan ta liksom en rörmokares arbete och göra det bättre i en lägenhet på Östermalm till exempel. Eller en fastighet i det bebyggda Stockholm från mitten av 70-talet eller något sånt. Där måste man nog fortfarande vara hantverkare som gör det. Så att vi går ju tillbaka till det som har varit liksom intellektuellt arbete som har varit svårt förr i tiden. Det som finns mycket, mycket text och material kring i böcker och sådana saker. Det går ju lättare för ett AI att lära sig och genomföra. Och det som finns i det tredimensionella rummet blir svårare än så länge.
Det innebär, om jag översätter det du säger nu då, så innebär det att det som jobbar på, det, klassiskt så kallar man det kontorsarbete, men det som inte jobbar med händerna med något fysiskt, alltså frisör, hantverkare, massör och så vidare, det är de som först kommer att bli mest påverkade av AI då?
Ja, jag tror det. Jag tror att om man lyckas använda systemen på rätt sätt så kommer man kunna effektivisera arbetet. Man kommer kunna göra mer med mindre. Men det betyder ju inte att vi ska fokusera på den delen, utan det betyder ju snarare att vi ska fokusera på att göra mer spännande, intressanta saker. Utveckla mer teknik framåt och liksom fokusera på att komma vidare.
Och det du säger är att det gäller inte se glaset som halvtomt utan som halvfullt.
Men det är väl den viktigaste biten, att vi kan komma vidare liksom som ras eller som invånare på jorden. Och man kan väl hoppas att Elon Musk får rätt och att vi kan snart bosätta oss på Mars och kanske få möjlighet att åka ännu längre ut i rymden.
Ja, det vore väl någonting att se fram emot. Det skulle jag gärna vara med om faktiskt. Om det nu, ja, jag lär väl inte ha råd misstänka inom min livstid, men ändå.
Ja, men jag tror, alltså man kan ju tänka sig då om mer och mer blir, om tillverkningsindustrin blir mer och mer automatiserad, då sjunker ju även priset på saker och ting. Och det finns en jätteintressant forskare som har skrivit en bok som heter More from Less. Han heter Andrew McAfee.
Jag har läst den boken, vill jag bara inflika.
Ja, så har du. Vad spännande.
Ja, och den var skitbra för att vara rakt på sak alltså.
Ja, och den gör ju att man funderar på, och vi kommer ju liksom kunna vara mer resursoptimerade kring allting.
Ja, vi har redan resursoptimerat och vi kommer att kunna, enligt honom då, och jag köper det, vara otroligt mera resursoptimerande framöver. Fasen, vad eniga vi är, Tobias, du.
Ja, och vet vad det mest spännande är? Han har ju skrivit en bok som heter Race Against the Machines med Erik Brynjolfsson.
Är den nyutkommen eller?
Nej, nej, nej. Den är jättegammal.
Och jag har missat. Ja, du ser.
Han är, de här två killarna, Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee faktiskt. Det är två nationalekonomer. Det är säkert bland de skarpaste inom den delen av nationalekonomin som de håller på med. Man ska titta på vad de säger, för de är jätteintressanta. De är ju inte teknikgurus, utan de tittar ju på, liksom, på övergripande nationalekonomiska effekter. Och det är ju jättespännande det de säger.
Det blir ett lästips till alla som lyssnar då, att More from Less med, vad heter han, Andrew McAfee, va?
Ja, precis. Mm.
Vi hade ju den här frågan, hur ser internet ut om 5 år, hade vi för 7 år sedan. Kan man ställa den frågan igen? Hur ser internet ut om 5 år?
Ja, det kan man väl. Jag tror ju att Jonny Ive kommer få rätt. Han har väl gått ihop tillsammans med Sam Altman som är på OpenAI, och de har byggt någon liten manik som man hänger runt halsen. Som man pratar med hela tiden. Där man har liksom all världens vetande i en liten sak som hänger runt halsen.
Om 5 år?
Ja, jag tror att de 2027 tror jag de sa. Så att det blir svårare och svårare att predicera framtiden. För framtiden i teknologiår blir bara längre och längre och längre bort. Man brukar ju säga att om man kan räkna ut den här teknikaccelerationen som sker från 2000 till 2100, 100 år. Det motsvarar i teknikår med år 2000 års mått mätt, så är det 20 000 år framåt i tiden.
Det kan vi kalla exponentiell utveckling, va?
Ja, och det får ju jättespännande konsekvenser då för företag som säger att de investerar på 100 års sikt till exempel. Helt plötsligt så blir det ju liksom, hur ser det ut om 20 000 teknikår framåt i tiden? Alltså, vi är på väg in i en situation som är väldigt, väldigt, väldigt extrem och väldigt, väldigt spännande. Samtidigt så finns det ju vissa farhågor då att de hoppar ur boxen, så att säga, de här AI-systemen. Nu är inte jag är inte en orolig person, jag tror att vi kommer klara av det, men som Max Stegmark bland annat säger, så ska vi vara lite oroliga för vad som händer med AI framöver.
Det är väl bra att ha en observerande sida så att det inte löper amok, tänker jag då, lite snabbt.
Ja, det kan man ju säga. Men det betyder ju också att ska vi fokusera på Fit for 55 eller ska vi fokusera på koldioxidhanteringen, eller ska vi fokusera på att hantera lite närmare problem som till exempel vad ska folk göra om det blir lite mer med mindre att göra och vi jobbar kanske lite mindre, vad ska vi göra då med våra liv när vi får mer fritid, och hur ser samhällsförändringen ut då i de perspektiven med de frågeställningarna. Bara för att dra en spännande anekdot, så Danderyds kommun har gjort en man vill ju gräva ner då motvägen så går delar Danderyds kommun i två delar. Och så gjorde man en studie kring hur samhället var och sådär. Och så ringde jag till den här projektledaren som har drivit den här studien, så frågade jag så här: du, hur tänker man sig framåt då med de teknikförändringar som kommer, om man kommer behöva den här nedgrävningen utav utom motorvägen, eller ska man liksom vänta med den? Nej, men det ligger inte i mitt uppdrag. Nej, men det kan man ju inte säga då, tycker jag, för att jag menar, vem vet, och då är det en avskrivningstid på ganska lång tid för att investera i den här nedgrävningen av motorvägen. Om teknikutvecklingen går som den ska, då kanske vi flyger drönartaxis framöver. Vad ska vi gräva ner motorvägen då för? Eller varför ska man bygga nya parkeringshus som inte är byggda för att man bygger om dem till bostadshus? Mm. Om vi inte kommer att ha bilar som kör på som är liksom, som äger bilar på samma sätt och behöver parkera bilarna. Alltså det finns många sådana här samhällsfrågor som man måste börja fundera på. Och vad det innebär det då när tekniken accelererar på det här sättet?
Och det är ju frågan hur politik då, som ju styr samhällsfrågor i stort, ska hänga med här överhuvudtaget, tänker jag.
Ja, och man kan då fråga sig spännande frågor kring liksom, ja, om de här AI-systemen nu behöver så mycket energi. Varför stängde vi ner kärnkraften för att vi trodde att vi inte behövde den? Det var ju folk som redan då såg att energin behövdes till datacenter. Men det var ingen som rådfrågade dem om framtiden och hur det såg ut.
Vilket väl bevisar då vikten av att då lyssna tidigt på dem som ser långt fram. Precis som vi lyssnar på dig just nu faktiskt. Det är väldigt klokt att göra det.
Ja, eller jag tror att man ska lyssna på många tänkare framåt som har olika hypoteser. För jag tror att det är svårt att avgöra med den hastighet som det är i just nu. Det är inte någon en som kommer att ha rätt, utan man kan dra en slutsats lite grann av vad som händer, men man får dra i tangentens riktning liksom. Mm.
Det får mig att tänka på avslutningsvis Janne Stenbeck. Han sa ju så här att måhända slår politik marknad, men teknik slår politik. Det är det möjligen det vi ser igen.
Ja, det blir väl än mer viktigt att ha koll på tekniken och vad som händer framgent och hur teknikutvecklingen sker. Jag tror ju att de här AI-systemen som kommer här lite framåt, när de blir intelligentare än oss människor. För det är ju som att det är ett tåg som rusar mot oss och sen så försvann det förbi. Då har de blivit intelligentare än oss, och då kanske vi kan lära oss av dem hur koldioxidproblemet ska lösas. Det kanske är så att vi gör batterier som genererar diamanter av den koldioxid som finns. Och så får man dubbelt värde av hanteringen av koldioxid.
Det där är ju riktigt spännande. Du, Tobias, det här är otroligt roligt att spåna om och prata med dig om, måste jag säga. Jag tror vi säger så här att vi får återkomma helt enkelt till vidare spaningar. Är du med på det?
Jajamän, det gör jag gärna. Det var jättekul det här. Det var jättespännande att jag hade sagt alla de där sakerna. Det minns jag inte ens.
Ja, och nu är det inspelat vad du sa nu, så vi kan komma tillbaka lite senare. Faktiskt blir ju det här en form av, vad ska vi kalla det då, interaktiv utveckling eller stegvis lärande. Alltså att man provar och testar tankar också. Det är väl nog så viktigt.
Absolut, jag tror det här är jätteviktigt.
Låt oss prata mer om AI. Tusen tack för att jag fick ringa upp dig och prata om det här.
Ja, tack så mycket. Jättekul.
Och där lämnar vi Tobias von Haslingen för den här gången. Och som vi har hört har vi all anledning att fortsätta och prata om just AI. Vi fick också några lästips. Tobias rekommenderar boken The Race Against the Machines av Andrew McAfee och Erik Brynjolfsson från 2012. Och jag vill slå ett slag för boken More from Less, också av Andrew McAfee från 2020. Du har alltså lyssnat på Tyresöradion och programmet Exponentiell teknisk utveckling. Och med det säger jag, Jerker Pettersson, tack för denna gång och på återhörande. Mm.